Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här är en podd från L.
Siduri Poli är här idag. Hon är entreprenör. Och då vill jag ändå säga, du ska inte vara rädd för entreprenörskapet. För det var jag. Men nu känner jag kanske att jag har blivit lite mer... Jag har omvärderat ordet. Och Siduri har skrivit en bok som heter Så lyckas du i en vit värld. Och det pratar vi om idag. Välkommen till Underhuden.
Underhuden. Med Kakan Hermansson.
Är du med, Siduri? För jag är med. Alltså, ska jag säga en sak? Nu är det ju du som är gäst här, men jag vill ändå prata med mig själv. Jag har hela mitt liv bara tänkt så här, entreprenör, för fan vad vidrigt. Det är det sista jag skulle bli. Alltså, det är verkligen någonting som jag typ har fått så här... Det ordet har äcklat mig så mycket. Nu, precis när du kom... Så var jag ju på telefonen. Och det är för att jag håller på att nosa på att bli entreprenör.
Vadå nosa? Du är väl det?
Men är jag, vad är en entreprenör ens? Är du det?
Om jag är det, 100%. Mm. Ja. Ut i fingerspetsarna, darling.
Ja.
Men jag tror du kanske lite får definiera dig själv. Men alltså, per default så är det väl att man jobbar i sitt egna bolag. Eller liksom...
Då är jag 100% entreprenör.
Ja. Ja. Det tycker jag definitivt.
Det är så många i Sverige som är typ så småföretagare som jag är.
Ja, exakt. Men, men det är samma sak när startup, alltså ordet startup kom upp.
Nej, men alltså...
Och du är ju egentligen nyföretag, alltså...
Ja.
Men när det blev startup, det var liksom lite coolare.
Men när jag har startat, då tänker jag liksom på så unga killar med sina pappa. Pengar som bara är hungriga på att investera och utnyttja andra typ.
Och sitter på Stureplan, sina kontor och bara så här, går på AV och så här, men den är inte falsk, den bilden.
Nej. Du sitter också på Stureplan.
Men det finns en annan bild av startupvärlden också, såklart.
Men jag tycker att det känns så tryggt att du är en entreprenör.
Vadå då?
Nej, men när en tjej som du är en entreprenör, då känner jag bara att jag kan slappna av. Du är så cool och smart. Och liksom, du gör ju inte... Alltså, gumman, jag vet att du drivs av pengar. Och jag ska inte sticka under stolen. Alltså, är man uppvuxen med inget... Nu har jag ju läst din bok lite, jag vet. Jag kommer inte heller från pengar. Alltså, att... Nu har jag ju liksom ändå pengar så att jag inte behöver vara så här... Undra om jag kan betala mjölken när jag går till affären. Men... Jag har precis börjat tänka typ så. Tänk om man skulle tjäna lite mer pengar. Och kunna slappna av mer. Och det har jag typ aldrig varit intresserad av. Jag har bara varit intresserad av att få det att funka.
Men det är väl jättebra det också ju.
Ja, men det skulle ändå vara skönt att kunna slappna av lite mer. Typ, kan man få köpa sig en sommarstuga? Ja, jag är där nu.
Ja, jag fattar. Men det gör ingenting. Drömmar kommer och går och de växer med tiden. Mina drivkrafter har också förändrats jättemycket med åren.
Vi måste se, vad började? Kan jag avbryta dig direkt? Säg bara hur det började. Hur fan blev du en sån här person?
Alltså, jag har... tidigare var min drivkraft... pengar. Alltså enbart pengar. Alltså det är så här, jag ska köpa en Lamborghini och ett slott i Spanien.
Liksom. Varför just i Spanien?
Ja, men jag älskar Spanien. Alltså jag älskar solkusten. Och vi har bilat väldigt mycket där också. Och det finns din så familj. Sjukt mycket. Nej, jag ibland själv och jag och kompisar. Det finns sjukt mycket slott i Spanien, visste du det?
Nej.
Ja, men det är typ som, det är så här, ah, här går där, men som ser ut som slott. Så då var det så, ah, men det här ska jag ha. Mm. Och sen har en kompis som köpte en Lamborghini, åkte i den och bara, ah, men det här ska jag också ha. Så att jag började liksom skapa en shoppinglista. Mm. Och det här vart liksom, i början var det här min drivkraft.
Att, men alltså, hur gammal var du när du etablerade de tankarna?
De har nog alltid funnits. Och det är ju för att, jag kommer inte från pengar. Alltså, nej, jag kommer från minus. Ja. Jag kommer från bankruptcy liksom. Ja.
Och, för att ni är flyktingar.
Ja, eller mina föräldrar är.
Ja.
Och de kom ju, alltså, hela anledningen varför de kom till Sverige var ju för att vi barnen skulle få ett bättre liv här i Sverige.
Mm.
Och att vi skulle kunna plugga på svenska universitet och vi skulle få liksom make it. Att vi skulle få lyckas i Sverige. Det var ju det som var deras dröm.
Mm.
Och när jag växte upp så här, ja, då var det ju så här, vi har inga pengar till mjölken. Alltså det fanns ju inga pengar. Och det spiller över på så många olika saker. Till exempel så här, jag älskade teater och musik och sång när jag var liten. Men vi hade aldrig råd att skicka mig på någon camp eller någon klass. Eller, och även så här, ytliga saker som att så här, du vet, jag hade aldrig tjejkläder när jag var liten. Nej. Jag fick bara ärva mina bröders kläder.
Men och det, ja, visst, det är ju ytliga i ordets rätta mening. Att det handlar om yta, men det är ju också någonting som påverkar ens identitet så sjukt mycket.
Mm. Men det var där det började. Alltså då var det så här, fuck this shit.
Mm.
Alltså jag ska lyckas så hårt att jag, min familj, mina barn, barn, barns barn, barn, ingen ska behöva känna det här.
Mm.
Det var liksom, jag har aldrig sett mig som ett offer eller typ att jag har aldrig tyckt synd om mig själv. Alltså nej, det är bara, alltså det har bara hjälpt mig att och också senare så här, olika hinder som sker längs resans gång. Så här, jag började i techbranschen. Nu är det mycket bättre än vad det var för 12 år sedan. Då var det verkligen så här, jag var den enda kvinnan i varenda jävla rum man befann sig i. Eller också så här, enda kvinna med utländsk bakgrund och med det kommer så mycket grejer som man inte behöver tänka på. Om man smälter in i rummet per automatik.
Mm.
Till exempel, jag har förlorat kunder för att de har agerat sexistiskt. Och jag har varit såhär, nej, jag vill inte ha det som kund och förlorat pengar på det.
Mm.
En man hade ju inte behövt förlora de pengarna, till exempel.
Nej, det finns ju också kvinnor som inte hade sagt nej till de pengarna.
Mm, 100%.
Alltså jag menar, den solidariteten med män surrounds us all.
Mm.
Men alltså, för mig är det, alltså du vet, när du säger tech. Du vet, då tappar jag fotfästet och förstår inte, alltså, hur hamnar man ens i att, hur gammal är du?
32.
Oh, Gud, du är 32. Kan du vara så ung och så? Ah, ja.
Tycker du jag är ung?
Ja, jag fyller 39 precis.
Ja, men vi kommer alltid vara unga. Allt under 79 är fan ungt alltså.
Alltså att vara född 79?
Nej.
Allt under att vara född 79.
Nej.
Men vad, alltså, du gick på gymnasiet, vad gick du där?
Mediejournalistik.
Ja. Och vad hade du in mind då? Vad tänkte du? Hur såg din liksom strategi ut?
Alltså det var... Alltså då, helt ärligt.
Uh-huh.
Alltså allting innan jag var typ 22 så handlade det om så här, the big bucks. Sen när jag var 22, det var då det ändrades. Att så här, okej, det här var inte en drivkraft nog. För att jag, alltså, det gav mig ingenting.
Yeah.
Utan mer så här, det måste finnas något större. Och jag insåg att så här, bara drömma om ekonomisk framgång är att drömma ganska litet. Alltså, jag vet inte om det kan låta provocerande eller inte, men det är att drömma litet. Det är så här, den största drömmen som jag kanske inte vågade drömma själv, det är ju den förändringen, den framgången man gör när man påverkar många människor. Alltså om man kan påverka miljoner människor till ett bättre liv, bättre vardag, bättre samhälle, whatever. Liksom att drömmen man har är så pass stor att den påverkar din omgivning avsevärt. Mm. Det är ju för mig så här, det är den ultimata drömmen. Det är det största jag kan komma på, liksom, dröm. Så att allt innan det, och gymnasiet, var, alltså, det var ju så här, det var mycket hassleri-grejer. Liksom.
Vad skulle du tjäna pengar på det?
Ja, men gud, alltså jag har gjort allt. Allt ifrån... Alltså vissa saker, nu har jag precis fått okej att jag får prata om det här av min jurist, men, men det är alltså, men till exempel när jag började i klubblivet så smugglade jag in 17-åringar som kunde prisa liksom 1 000 kronor per skalle för att komma in. Och då var det liksom personer som bor här omkring och deras familjer och deras barn. Jag har gjort allt ifrån första studentlägenheten så hade vi ett förråd som jag hyrde ut. Alltså det är så här, jag har alltid försökt hitta sätt på att späda ut hushållskassan. Liksom. Så det har alltid varit en del av det har alltid varit en del av mig. Så här, hur kan jag hitta nya inkomstkällor? Även om det är så här, och sen var det ju såklart mycket grejer som var okej, eller vad man ska säga. Jag började frilansa tidigt på massa olika medier där jag pratade om integration, segregation och sådär.
Mm.
Sen började jobba, alltså jag har alltid haft mycket gig, så mycket jobb samtidigt. Jag har aldrig bara haft ett heltidsjobb nöjt mig.
Men har detta att göra med att du vill, eller hade att göra med att du ville liksom få pengar och klara dig och bevisa det för dina föräldrar?
Alltså vet du, jag har tänkt på det. Alltså jag har tänkt på hur mycket det är så här praktiskt klara vardagen och hur mycket det är så här leva upp till förväntningar.
Mm.
Hur stor är skillnaden?
Mm.
Jag tror det är en blandning faktiskt. Alltså det fanns tydliga förväntningar på mig från mina föräldrar att jag skulle bli någonting.
Mm. Har du syskon?
Ja, 3 stycken.
Och vad var förväntningarna på dem då?
Jag tror att förväntningarna var detsamma.
Mm.
Alla har tagit sin väg liksom. Min bror Ninos var ju han som introducerade mig till techbranschen. Han är ju systemutvecklare och så här, jobbar med så här, han är en sån som så här, bygger en dator, du vet. Ja, men han är verkligen så här teknikälskare och min pappa är mer så här samhällsintresserad och så här mänskliga rättigheter, hela den grejen. Och det är liksom en fusion av de två som är typ, jag är typ produkten av deras dialoger kan man säga. Min andra storebror Asher, han försökte hitta en annan typ av framgång som var den framgången som presenterades för honom, vilket var en kriminell väg.
Mm.
Min lilla syster, hon har mer så här följt efter mig tror jag. Och mycket frilans, mycket gig, jobbar mycket inom kultur.
Mm.
För henne är så här, hälsa och att må bra det viktigaste. Mm. Så att alla har liksom olika definitioner av framgång. Mm. Och det är väldigt, alltså det är väldigt viktigt för mig att så här, definitionen av framgång, den bestämmer ju du. Alltså om det är så här, jag vill kunna göra roliga projekt resten av mitt liv. Om det gör dig lycklig, då är det det du ska göra. Alltså det finns ingen, jag lägger ingen värdering i vad du definierar som.
Men du, när du var 22 så fattar du ändå bara, alltså den här lambon kommer inte göra mig lycklig.
Nej, nej.
Hur förstod du det?
Alltså delvis så förstod jag att min dröm var för liten. Och sen var det, min pappa har ju i alla år som han har bott i Sverige har han kämpat med att lyckas. Mm. Och för honom var det typ driva företag, så som typ restauranger och kaféer. Och sen så startade han ett företag som heter Casa Nostra. Och då, han startade väl det när han var typ, ja, men typ 10 år innan han gick i pension.
Mm.
Och det gjorde han liksom fram till pensionen. Men ändå inte fick det att flyga. Och då var det så här, men gud, for what liksom.
Mm. Och han, vad var det för företag?
Casa Nostra var ett företag där, det var egentligen ett storkök där man levererade mat för, till restauranger och kaféer som antingen inte hade egna kök eller som hade kök men behövde utöka sina menyer.
Mm.
Och det gick jättebra. Alltså det gick som tåget men det var inte lönsamt. Och sen i samband med hela den, att liksom vi lämnade det, så blev han sjuk. Och när han blev sjuk, han fick hjärtinfarkt. Och när han blev sjuk så var det som om verkligheten slog mig för första gången i hela mitt liv. Det är så konstigt. Alltså, hur, när jag blickar bakåt så inser jag hur naiv jag var innan. Jag vill fortfarande lite naiv, men att jag inte... Ja, alltså när jag mötte döden vita ögat, det var då det blev tydligt för mig så här, för vad gör jag det här? Alltså för vem gör det här för? Och vad är slutmålet? Liksom, vad ska, av allt det här sliteriet och allt det här arbetet i produkt, liksom i resultatet, en till nolla på bankkont. Alltså det är så lite, det är så värdelöst på något sätt. Även om jag också har, alltså jag är sjukt ödmjuk inför att pengar är otroligt viktigt. Alltså så här, man, du behöver ju det.
Men vad hände med din pappa då?
Han mådde bra, han klarade sig.
Bra.
Och sen efter det så, både jag och han ställde om. Alltså så här, jag var bara så här, okej, jag måste göra någonting. Jag måste göra något annat.
Mm.
Och han kände likadant. Så han åkte till Turkiet, till Midyat, han kommer ifrån och började jobba för mänskliga rättigheter för minoriteter där. Och jag tillsammans med mina medgrundare startade Changers Hub.
Så det var du 22 år då?
Jag var 25 när jag startade Changers Hub, men det var en liten resa kan man väl säga.
Men alltså,
från att det hände till att... Ja.
Och vad tänkte du då att Changers Hub skulle vara?
Jag var så här, okej. Både jag och pappa tänkte så här, vilken kamp i kampen jag ska ta.
Ja.
Och pappa var så, okej, jag brinner för vårt folks rättigheter i Mellanöstern.
Typ. Och vilket är ditt folk?
Assyrer. Mm. Assyrier och syrianer. Och egentligen alla kristna minoriteter i Mellanöstern som har det svårt. Så han var såhär, det är den kampen jag vill ta. Och jag var så okej, men vad är mitt community? Alltså så här, vilken kamp är det jag ska ta? Och sen så kollade jag bara så här, vilka orättvisor jag själv har mött. Och då var det ganska tydligt att det är så här, unga vuxna, ytterstaden, people of color. Alltså hela vi som är, vi som har föräldrar som har kommit hit eller som själva har kommit hit i vuxen ålder. Liksom, hur svårt det är att försöka förverkliga sin dröm i svårt i sig. Alltså oavsett om det är så är det tufft liksom. Och det krävs mycket för att uppnå sina drömmar. Ju. Men är man också en del av en minoritetsgrupp så blir det tuffare eftersom att man möter fördomar som gärna sätter krokben för en. Så Changers Hub var ett sätt för att säga okej, hur kan vi bygga vårt community? Hur kan vi bygga en plattform där diversifiering är en del av det normala och där vi ger kunskapen som vi behöver för att förverkliga våra idéer. Inspirationen där vi lyfter förebilder men framförallt bygger nätverket för att kunna liksom, nå våra drömmar.
Okej, men nu ska jag fråga en dum fråga då. Nej, den är inte dum. Allt det som du säger fattar jag, man bygger nätverk, man har en mångfald. Men alltså, vad är det för slags, vad skulle ni göra? Jag fattar inte. Alltså, fattar du min fråga? Skulle ni...
Jag dör! Okej, så... Alltså, jag dör. Kolla, alla, vi fyra medgrundare i Changers, alla har sina... olika anledningar till varför man började. Typ Victoria Escobar, hon brinner för ungdomsfrågan, ungdomsperspektivet. Fares, han brinner för subkulturen. Hur kan vi stärka subkulturen som finns i orten och sådär. För mig var det så här, vi måste ha en maktförskjutning i näringslivet. Och det betyder att icke-män och icke-vita behöver börja äga bolagen. För det är ju ägandefrågan. Alltså ägandedirektivet går liksom... Det är det högsta mandatet i ett bolag. Det går före styrelsen etc. Så att ägandefrågan är jätteviktig i bolag. Så för mig var det så här, okay, hur kan vi skapa ett maktskifte?
Och då, den fjärde personen?
Amanias Abraha. För drivkraften för Amanias Abraha var egentligen att skapa... Han hade flera, men ett starkaste och det som genomsyrar hela verksamheten är att han har lyckats skapa ett hem. En trygg plats för oss att kunna liksom vara och verka i. Mm. Där det är, man inte behöver möta de fördomarna som man möter i den yttre världen. Mm. Man ska säga. Så det gjorde vi. Och då gjorde vi en förstudie med Botkyrka kommun, Vinnova och Tillväxtverket. Där det var så här, okej, vad behöver man för att förverkliga sina idéer? Och vad finns det en brist utav? Det är den ingrediensen vi ska ge.
Mm.
Och då var det kunskap, inspiration, nätverk som var liksom de tre ingredienserna.
Som ni kunde erbjuda unga personer för att starta ett företag eller typ en förening.
Mm.
Eller skulle allting...
Eller driva igenom ett projekt typ.
Ja.
Så vi har en akademi. Där är det väldigt renodlad. Liksom kurser, utbildningar, events. Wow. Sen har vi en musikstudio för de kreativa själarna som vill producera musik. Som går under House of Independent. Och sen har vi två stycken coworking spaces, så det är två kontorsplatser i Stockholm. En i Alby och en i här på Grevturegatan som heter Changers Hub Sture. Och sen håller vi på att addera fler produkter. Alltså vi växer ganska snabbt.
Vad betyder produkter?
Produkter
fattar att du pratar som en sån här riktig entreprenör nu va?
Nej men förlåt.
Nej men alltså jag ska ju bli det som I'm listening. Jag är så intresserad. Fler produkter, jag bara, menar du ett serum? Eller vad menar du?
Nej, jag orkar inte. Ja, men det skulle kunna vara. Ja, men okej, jag kanske menar koncept. Så att, kolla, det Changers Hub har lagt grunden för nu, det är ju en plats där idéer kan växa. Mm. Och idag har vi ju över 2000 befintliga och blivande entreprenörer. Så att det är sjukt
broder!
Mycket. Brors, och 66% kvinnor. Hej! 2% icke-binära. Och det här i entreprenörskapsforum är... Alltså de galaktiska siffror. Alltså det är så här, det finns typ inga entreprenörskapsplattformar där kvinnor är eller icke-män är i majoritet. Så att det är så här mångfald ser ut liksom.
Erkänn, du sitter och väntar på Nobelpris.
Ja men nej.
Jag ser att du gör.
Shout out
Nobelkommittén. What's good? Nej men alltså och de personerna är, säg att jag då är en person, inte jag då, 'cause I'm white. Säg att jag kommer.
Nej. Alla, alltså det är det som är det fina är att så här, det är så inkluderande Att det är inte som om vi så här, ah, nej men om du har bott i Sverige i 3 generationer så får du inte komma in. Det är verkligen inte så, utan det är tvärtom. Det är mångfalden som gör det. Till exempel, vi öppnade upp här på Grev Turegatan för att här finns investerarkapital, här finns samarbeten, här finns, många befinner sig inne i staden och har möten i år. Så att det är ju mixen av allting som gör nätverket så starkt. Alltså det är ju att någon, jag som kanske, om jag var 17 år nu, trampar in på Changers-up-sture nu och får träffa någon från Wallenberg-familjen. Liksom, alltså, det är den dynamiken och det är de mötena man vill ha. Så att det är verkligen, alla är...
Men jag är kanske lite för gammal för att komma till Changers-up.
Alltså för vår akademi, kanske, ja. Men inte våra coworking spaces, där är det öppet för alla.
Ja, kul.
Vad var din fråga?
Nej, men om jag skulle knalla in där och säga att jag har den här idén. Är det alla idéer som man kan få hjälp med? Du måste prata med mig som att jag är ett blankt papper. Som att jag är en liten boll.
Ja, alla idéer.
Typ, jag vill göra den här musikfestivalen. Eller jag vill starta den här appen.
Mm. Så det vi gör är, i vår akademi så har vi något som heter coachningsprogrammet. Mm. Så då ansöker du om så här, jag vill vara med och jag vill göra den här musikfestivalen. Och då kollar vi på våra coacher, våra mentorer, så här, vilka har vi som har gjort det här förut? Så det är väldigt så här hands on, vi plockar liksom coacher och mentorer som passar din resa du har framför dig. Så att det är inte så här generisk information som kommer ut, utan det är väldigt personligt, alltså så här, utifrån dina förutsättningar.
Fan vad lyxigt.
Ja, men det är värsta grejen. Och det är ju tack vare att vi har bra partners. Det är många partners som vi samarbetar med, som liksom älskar det vi gör och tror att det här är framtiden. Och delar liksom vår vision för framtiden. Och det här med produkter, till exempel Changers Studios, det är liksom en gren från Changers Hub där vi går in i musiken.
Mm.
Så man kan gå in dit, producera och göra det man ska göra i musikstudio till exempel. Och sen när man vill få ut musiken, då håller vi på att titta på hur man också kan liksom distribuera ut musiken.
Men gud,
och sen tänker vi att ett sätt att växa är ju liksom på bredden. Att så här, både ta mark på flera olika branscher, till exempel mode. Eller sport. Eller någon annan så. Men det handlar hela tiden om att demokratisera framgång. Så det är ett Changers Hub.
Men för mig känns det helt omöjligt att kunna demokratisera just ägandeklassen. Eftersom den är så gammal liksom. Mm. Den är så gammal och vit och gubbig. Jag fattar liksom inte hur vi ska... Förutom då typ om man är så Swedish House Mafia. Som är typ så förortskillar som gör musik. Mm. Och som är miljonärer. Alltså jag förstår inte hur...
Jag kan berätta hur.
Ja.
För att grejen är, du har helt rätt. Det är så här, om jag skulle gå till valfri gubbe och säga så här, ge bort dina andelar, så kommer man garanterat säga absolut inte.
Här har du gumman.
Det är typ så här, stickar ifrån.
Ja.
Nej, men det är så. Och det är det som är det svårt. Till exempel när man pratar så här, mångfald och jämställdhet när det kommer till chefspositioner, då kan man faktiskt säga så här, flytta på dig. Och liksom så. Men när det kommer till ägandefrågan så går liksom inte det. Nej. Det vi behöver göra är att äga våra egna bolag. Och det är där jag står. Det är så här, jag representerar den lilla entreprenören till att så här, du, jag, alla vi behöver äga våra egna bolag. Måste äga våra egna plattformar. Mm. Men inte bara, jag hoppas på att, och jag har också skrivit en bok i det här. Mm. Att så här, jag hoppas på att boken också inspirerar till att så här, inte bara äga bolag i form av så här, jag anställer mig själv, utan mer så här, okay, hur kan vi få det här bolaget att växa och bli någonting jättestort, och hur kan det här bolaget också vara en impact maker, alltså någon som också, ett bolag som också kanske står för goda värderingar, som kanske har produkter som är gott för fler än bara liksom ägarna,
och som är liksom vi moderna människor, ursäktas. Nej, men jag säger ändå det. Att man kan ställa krav på sin surrounding med att ha så nolltolerans mot sexism, rasism, transfobi, bla 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 bla, fettfobi, whatever.
Mm.
Att man kan liksom göra mer, vad ska man säga, att arbetsmiljön blir liksom så mycket bättre.
Mm.
Där tycker jag påminner väldigt mycket om typ mina kompisar som jobbar med film. Jag jobbar ju lite med film nu. Har skrivit ett filmmanus. Men när man pratar med mina kompisar som jobbar med det på heltid. Att det är så där. De orkar liksom inte vänta. Nu gör alla allting själva. Det är så jävla coolt. För att de vet att männen kommer liksom inte lämna ifrån sig någon makt. Man får bara ta den själv. Och det är det som jag tycker är så där. Hur ska jag orka göra det? Hur ska jag orka vara en entreprenör? Du måste... Gud, att jag sitter och säger det här. Hur ska jag orka?
Ja. Alltså, jag vet inte. Alltså... Nej, men alltså, jag vet inte. Det är väl inte så dramatiskt att vara entreprenör? Hur skulle jag... vara det?
Nej, men alltså... Nej, dramatiskt är det ju inte. Men jag tänker sen när det handlar om så... mycket pengar och att man ska liksom... att det ska vara så mycket så risker. Och det som jag känner mest är så här... Om man kommer från en familj som är så här... Min mamma är undersköterska, min pappa är lärare. Alltså, de vet ingenting om företagande. Nej. Jag kommer från en familj som är så här... Ja, men för mig låter inte det konstigt att vara så här... Nu kommer barnbidraget och vi är helt beroende av det barnbidraget. Mm. Och så är ju inte jag själv i mitt vuxna liv. Men jag fattar inte hur jag ska få all den här kunskapen.
Mm. Men alltså, vet du, jag hör dig. Och vet du... Det är också konstigt att vi inte lär oss mer om det här faktiskt i skolorna. Alltså, nu vet jag att man har lite mer entreprenörskap i såhär, musiklinjen och sådana saker.
Nej, precis, men det är såhär, bara de som kommer från sådana familjer som ska få det gratis.
Och såhär, typ om man har pluggat ekonomi, man går något UF-företag och sådär. Men det här är ju en del av problemet. Det är att såhär, hur ska vi få entreprenörskap att bli för alla? För att alla vi kan... Du nämnde Swedish House Mafia. Alltså, de är ju entreprenörer. Mm. Fast de är också, vad heter det, DJs eller producenter. Mm. Och både och kanske det heter.
Ja, de är både och.
Och då, men man ser dem kanske inte främst som entreprenörer. Mm. Eller liksom, och det är det som är så här, hur kan vi bli mer business, alltså få in ett business mindset i det vi redan gör? För att det är jättemånga, alltså jag skulle absolut 100% säga att du redan är en entreprenör. Sen beror det på hur man vill växa. Alltså så här, har man som mål att så här, jag vill leva gott så som det är, och det är liksom, det är fine. Det beror på liksom, men jag vet inte. Alltså mina föräldrar var ju inte heller, alltså de levde ju för månad, alltså minst sagt. Bästa fall räckte det till nästa månad liksom. Så, och jag har ju fått lära mig jättemycket själv. Alltså, jag gick ju på Bergs.
Mm.
Jag pluggade journalistik och kriminologi, men det är ju inte, alltså, jag har ju lärt mig själv. Jag läser böcker och kollar på YouTube. Och nu finns det också edx.org där man kan ta Harvard-kurser gratis. Så det är skitfett, det gör jag. Alltså, det är bara en sån grej. Om frågan är så här, var finns kunskapen? Alltså, bara en sån grej.
It's fucking out there.
Harvard, alltså. Under huden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
När jag höll på att coacha, jag har ju coachat några hundra nu på Change Rehab, så var det så här, gud, det är så många som faller i samma fällor, och det är så många som, alltså det är mycket kunskap som inte når ut.
Mm.
Och det var ju i det ledet som jag var så här, okej, jag måste typ skriva en bok.
Mm. Och nu bara, är den här.
Mm.
Hur du lyckas i en vit värld.
Mm. Exakt.
Har du kommit på det? Har du kommit på hur man lyckas i en vit värld? Alltså, du har hittat lösningen.
Jag fattar. Jag tror jag har hittat mitt sätt i alla fall. Ja, men jag har hittat mitt sätt faktiskt.
Det är ju liksom väldigt bra. Alltså, som jag som vit kan ju, alltså, det är inte som att någonting kom som en överraskning för mig i den boken. Alltså, jag menar med din strategi. Det låter ju fantastiskt. Alltså, du är så smart.
Nej, men
Det måste du väl själv fatta. Men också att du, jag är mer så här, du har liksom haft tid att skriva den boken samtidigt som du har hållit på med det här. Och jag tänker att du måste nog vara lite av en sån, en övermänniska.
Är det sant? Nej, gud. Jag är verkligen inte det. Jag är verkligen inte det. Det har varit, alltså, jag har ju också varit mamma under den här tiden. Jag fick ILO 16 augusti.
Min systers födelsedag.
Är det
God bless,
sant?
Ja.
God bless your sister.
And Ilo.
Och and Ilo, min älskling.
Ja, var du hur gammal är Ilo?
Nu är han 1 år. Så att jag har ju varit mamma ledig. Medan jag skrivit. Och samtidigt wow. som jag har gjort andra grejer också. Men skriveriet tog mycket tid. Och det är ju alltså, bara tack vare att jag... Alltså jag gick ju all in i den. Jag flyttade till Tumba där mina föräldrar bor. Bodde med mina föräldrar. Och det här var ju alltså i november. Och det enda jag tänkte var... För jag fick kontraktet med Bonnier och kände så här... Okej, jag fick 9 månader på mig att skriva boken. Men jag skrev den på 20 dagar. Och det är bara för att varje dag jag satt där och skrev... Så kände jag så här... Varenda timme jag sitter här är en timme som jag inte är med min son. Mm. Så att jag tror mammalivet, om någon typ av övermäktig känsla eller man ska säga, så var det är liksom, när jag blev mamma så fick jag någon sån super, alltså det är så sjukt för att mina fingrar bara rann av mig. Alltså jag tänkte inte ens, det var bara liksom tangentbordet tryckt ner sig själv.
Och liksom. Den är så rolig. Det är en konst att kunna vara informativ, politisk och rolig på samma sätt.
Är det så?
Jag har också den konsten.
Du har det 100%.
Nog om mig. Men vadå, har du ditt barn själv?
Ja.
Du har en no other parent?
Jo, det finns en pappa.
Ja. Men du har ändå flyttat in hos dina föräldrar?
Mm.
Wow, okej.
Okay. Mm. Så mina föräldrar har ju hjälpt till.
Ja.
Och den bilden är också viktig att visa, tycker jag, att det inte är så här, alltså det är blodsvett och tårar, men det är så här, jag får jättemycket hjälp av mina föräldrar och min familj, typ min bror, alltså du vet, alltså de har gått till sådana nivåer för att jag ska kunna skriva den här boken, alltså de har så här, bäddat min säng, lagat mina middagar, du vet, så att det är så här, om den här går bra då är det vår gemensamma framgång, alltså det är inte jag som har skrivit den här boken utan vi har verkligen varit en village liksom som har
varit där. Men var det du som tog initiativet till att skriva den eller kom de till dig?
Nej, vi tog initiativet.
Mm.
Så idén kom. Det var på engelska först. How to make it in a white world.
Mm.
Först tänkte vi typ, jag tänkte typ kanske inte släppa den på svenska överhuvudtaget.
Nej.
För vi pratar inte om vithet på Sverige på samma sätt.
Nej.
Och så här, vithetsnorm och white world. Jag var så här,
Jag tror man pratar om det i en speciell krets.
Mm. Absolut.
Mm.
För att det är också läskigt hur så här, vissa men bara, men vadå? Finns ingen rasism i Sverige? Han bara, what?
Grunden till all rasism, typ.
Men så, idén kom. Det var så, how to make it in a white world. Jag var så, det är exakt där jag rör mig. Det är så, jag jobbar lika mycket med inkludering som jag också jobbar med näringsliv och entreprenörskapsfrågor.
Mm.
Så jag var så, det här är skitbra. Jag vill typ göra en bok som är så här, empowering. Alltså, mina systrar och bröder och få dem att så här, äga bolag och driva dem, tänka större, våga drömma större. Men framförallt känna stolthet till så här, vart vi kommer ifrån. För ibland så, jag själv har känt så här, jag vill typ inte prata syriska med min mamma på telefon. För att jag är så här, folk kommer tro, alltså folk, jag vet inte. Alltså jag har fördomar om min egen kultur typ.
Ja.
Till att så här, nej jag kommer prata vilket språk jag vill.
Vad är det för fördomar menar du?
Men typ att, när jag har suttit på bussen så har jag typ pratat svenska med min mamma. Och hon pratar syriska med mig, för jag tänker så här, tänk om någon tycker jag är konstig som pratar ett annat språk. Jag vet inte. Så att idén kom, och det här, jag var höggravid nu i somras.
Förra sommaren.
Ja, precis. Mm. Ja, förra sommaren. Så ringde jag min agent Elchin. Och så sa jag så här, jag tror jag har en skitbra idé. Så vi gjorde en pitch. Och jag gjorde den. Och jag visste inte att jag gjorde helt fel. Utan jag gjorde... alltså jag gjorde en pitch som jag säljer vad som helst. Ah. Alltså liksom hela affärsmodellen.
Nej, gud, du kom in och typ slog upp en PowerPoint. Och
ja,
bara,
hej, gud, jag tog skäms. Men det var exakt det. Det var så här... Ja, jag hade siffror och mätpunkter och hur, liksom visionen, hur vi ska ta det framåt och, alltså hela grejen, och det fanns inte en enda rad om vad boken skulle innehålla. Det var bara så här, the case.
Och vem var det som tog emot dig då?
Då pratade vi med mitt förlag Ester Bonnier på Bonnier, som är Forum heter det.
Forum, där ligger min bok också.
Yes.
De är så bra.
Jag älskar dem, älskar den familjen.
Har du Jenny eller?
Ja.
Åh, Jenny.
Jag dör för Jenny.
Hon är otrolig alltså.
Jenny, jag dör för dig.
Ja, men hon är otrolig.
Hon är grym faktiskt. Och sen pratade vi med ett annat stort svenskt förlag. Och sen, båda gillade.
Mm.
Så det var liksom en förhandlingsfråga. Jag kände, det avgörande slaget för mig var att jag gillade Jenny.
Ja, nej men hon är fantastisk.
Det var så här, jag vill skriva en bok med henne. Eller jag vill liksom ha henne som förläggare när jag skriver
innan man, innan man skriver en bok fattar man inte att en förläggare är så avgörande. Jag hade Teresa på Forum också.
Mm.
Och det var nej men det var så bra.
Mm. Ja men det är sant. Liksom... Och jag hade också en bild av att så här, att de skulle så här, styra mig typ. Att så här, jag hade någon så här, fördom om så här, bokbranschen att man går in mycket i författarens verk och ska så här, ändra och lägga till och la 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 la, för jag har jättemånga kompisar som har släppt böcker, visserligen på andra förlag, men alltså som har släppt böcker och där det är mycket så här, de går in i nitty-gritty och ska ändra och lägga om och så här. Så jag var lite så här, i början typ lite så här arman utåt från startet, så här, det här är det jag ska skriva alltså så här.
Men är inte det kanske också din strategi med allting, för att du behöver vara lite typ skinn på näsan att vara så här, kommer in med arm, alltså att man är beredd på kamp.
Ja men kanske. Men det var helt onödigt i det här fallet. Alltså Jenny som var min förläggare och Lisa som var min redaktör är min redaktör. Alltså de var ju bara så här, vi vill ha mer siduri. Så att det var så här, de uppmuntrade mig att bara liksom löpa linan ut och använda. Hela boken är exakt så som jag pratar.
Ja, eller hur? För att det pratade jag med Ami om. Hon bara, den är så mycket på engelska. Jag bara, ja, jag älskar det för att den känns så autentisk. Mm. Och den är så mycket till dem du har skrivit den.
Mm.
Sen är det ju bra om vi läser den, vi andra.
Mm.
Men det är liksom, det är...
Och det är den feedbacken jag har fått av de som har läst den. Är att, såhär, jättemånga som är så otroligt lättade att äntligen läsa någonting som man känner igen sig i. Mm. Alltså det är, liksom, det är den första grejen folk säger. Såhär, igenkänningen är total.
Mm.
Och jag tror också så här... Och det får mig också tänka såhär, på hur sällan jag har känt igen mig i texter. Mm. Alltså jag känner typ aldrig igen mig i texter. För att den böcker som släpps... Om den har nått till mig så har den kanske släppts på ett stort förlag.
Mm.
Som kanske har homogena arbetsplatser eller homogena styrelser. Mm. Eller, och för att manuset ens ska bli antaget så behöver någon förläggare eller någon som sitter där säga att det är okej. Okay. Så manuset behöver vara skrivet för den vita publiken redan från start för att det ska bli antaget. Och det är inte så konstigt att sen slutprodukterna som kommer inte tilltalar mig. För den gör ju inte det. Nej. Den är inte skriven för mig och den som mig, utan den är ju skriven för den vita publiken.
Ja.
Så att jag tror också så här, det är en sån grej som stod mig när jag fått så mycket feedback på boken, så här, att man känner igen sig så mycket, att så här, fan vad vi har inte haft så mycket av det. Och nu börjar det verkligen hända grejer. Det är så otroligt att se så här, min vän Soada Li släpper en bok, Amata släpper en bok, och så här, alltså det kommer bubbla verkligen med så här, nya typer av författare även i Sverige, så det är,
ja, och också typ en ny historieskildring.
Mm.
Att vi så här, alltså jag tänker på Amats bok, att det är liksom nu så kommer det så här, här kommer den historien som jag inte fick lära mig i skolan.
Ja, exakt. Exakt.
Här kommer så här vår den så här, svenska skulden och ansvaret, och här kommer, alltså också så här, för den skrivande historien som är nu, att de flesta av mina svarta kompisar är ju gambier. Att bara få lära sig om deras bakgrund och Sverige och Gambias, ja, men relation till varandra.
Mm.
Det är ju så, alltså, det är så lyxigt med böcker att man köper en bok för en relativt liten peng ändå.
Mm.
Som någon har liksom lagt ner sitt liv i. Eller 20 dagar då för dig, men... med din megabrain så är det typ 20 år. Men du vet, du har ändå samlat dina erfarenheter.
Mm. Alltså du var ju första utkastet som var 20 dagar.
Ja,
sen var
vet,
sen det bara... så här, du måste ändra det här och det här. Men vi tog inte bort så mycket. Visste du till exempel, ja men det vet du för du har skrivit en bok. Men jag visste inte det, att en bok, alltså originalböckerna är egentligen 1000 sidor. När man räknar, alltså genomsnittet, när man räknar hur många gånger man skriver om och lägger till och tar bort.
Ah.
Så skriver en författare 1000 sidor som blir slutprodukten av 200-300 sidor eller vad det är. Alltså genomsnitt. Ja,
det tror inte min var. Men jag får också in så mycket i en mening så att jag...
Sjukt effektivt
men skrivande. Jag såg min bok nu häromdagen i pocket och då var den så jävla tung. Jag bara, hur kan liksom det här, hur kan den här, varför finns den här boken ens? Men den är fan, den har någonting alltså.
100%.
Ja.
Såklart den ska finnas där.
Men du, hur lyckas man i en vit värld då?
Så jag har ju skrivit 10 principer som boken grundar sig på. Och tillsammans bildar de någonting som jag kallar för Underdog Manifesto.
Mm.
Som är mitt lilla manifest. Där jag har listat... Ja, men så här, och det är också så här, insikten av att så här, alla läser inte böcker.
Mm.
Faktiskt. Och så här, jag älskar att läsa, men jag vet många av mina vänner som inte läser. Så jag var så här, okej, men kan jag på något sätt koka ner det här om man inte är en läsande person eller absolut vägrar läsa den här boken, så här, vad kan man ta med sig ändå? För jag vill ändå sprida budskapet, kunskapen. Så att det var så här, okej, okay, jag sammanfattar det i 10 principer. Så där har vi till exempel...
Alltså du har satt formen så för att det ska vara lättillgänglig.
Mm, exakt. En annan grej som jag insåg var att så här, jag gjorde en undersökning på min Instagram. Där jag var så här, brukar ni läsa en bok i sträck eller läser ni flera böcker samtidigt? För jag är en sån som läser flera böcker samtidigt. Mm. Skönlitteratur på kvällen, lite facklitteratur på morgonen, alltså sådär. Och då var majoriteten så att man läste mellan 3-4 böcker samtidigt.
Wow.
Och då insåg jag så här, okej, okay, så handlingen, det bästa som skulle kunna vara typ av format för den här generationens av läsare borde ju vara att liksom kapitlet kan stå lite för sig själv. Ja. Att det är så här, när du har läst kapitlet så kan du pausa där. Och du kan liksom ta en paus och tänka, reflektera, komma tillbaka till det dagen efter eller om 2 veckor. Mm. Det ska inte spela någon roll, du ska fortfarande kunna hoppa in i handlingen. Så det var också så här, jag försökte verkligen så här, hitta sätt på hur... För mig, alltså jag vill bara att boken ska bli läst eller lyssnad på. Alltså den finns ju på, som ljudbok också.
Har du pratat liksom, in den?
Alltså, ja, jag som pratar. Så det är det viktigaste. Så här, om ingen lyssnar eller har läst den, alltså då skulle jag bli jätteledsen.
Mm.
Så då var det så här, okej, hur kan jag möta liksom, det nya behovet av, och hur vill man ta in kunskap idag? Hur kan jag få någon som inte läser en bok att börja läsa en bok? Hur kan jag få lite sådär?
Så du tar så mycket ansvar verkligen.
Ja, men det är liksom allt jag gör. Är att, så här, jag försöker tänka 360.
Mm.
Samma sak med så här författarskapet. Det är att så här, bilden man har av en författare med baskermössa och rödvinsglas i handen. Mm. Alltså så här, hur kan vi ändra på vem som är författare? Mm. Hur en författare ser ut? Jag hoppas ju på att inspirera fler till att våga skriva sina texter. Våga skicka in till förlag. Ge ut dem själva. Liksom att man satsar på, eller man ser författaryrket som en dröm även som någon som mig. Liksom.
Mm.
Framtagandet av boken är ju liksom metaförändringen, måste jag säga.
Ja, jag fattar.
Så här,
Men kan du säga lite då vad de här 10 grundprinciperna är?
Men vi kan ta några stycken. Så vi kan, den första, assimileras ej. Och det handlar om att inte smälta in i omgivningen egentligen.
Mm.
Och att sticker man ut i ett rum per default för att man råkar se ut som man gör, så har jag i alla fall känt tidigare att jag har velat smälta in. Så jag liksom har försökt klä mig så som rummet ser ut, försöka anamma språket som man pratar och så vidare. Men framförallt så här, i icke-homogena rum där jag har försökt liksom agera svensk. Mm. Alltså så här, bilden av vad en svensk ser ut, hur en svensk låter, hur en svensk klär sig. Du vet, det minimalistiska Filippa K-köret. Ja, jag vet.
Men då är det också att lägga ner den energin för att assimilera sig.
Mm.
Och komma till ett möte eller en arbetsplats. De har redan dränerat sig. Mm. Också inte bara den dagen utan så många år. Jämfört med när det kommer in en liksom... Mm. En ariel. När det kommer in liksom en vit person.
Mm.
Eller liksom bara en vit man.
Exakt.
För att...
Där den bara kommer in och platsen där för den personen är självklar.
Mm.
Men vet du, det är också så här...
Så många år.
Alltså för många år.
Mm.
Men det är också så här... jag har lagt det mot varandra, så här. Alternativt komma in, vara 100% sig själv, köra sin klädris, du vet, prata sitt språk, sitta som man sitter, göra sin grej. Ja. Jag vet, jag älskar att vi typ halvligger nu. Men, och sen vara beredd på the stupid questions. Mm. Alltså så, hur firar du Ramadan? Hur är Ramadan? Mm. Eller typ.
Vad ser du det här korset runt min hals?
Ja, men precis. Ja. Eller, men du vet, eller skjutningar i orten eller whatever. Och har insett att så här, nej, det är fortfarande värt det. Alltså det är fortfarande värt att inte smälta in, utan stå sann mot den man är. Mm. Och sen så bara får man antingen brösta frågorna eller rygga dem på något sätt.
Mm.
Så det är 1. Nummer 10, bygg din tribe. Också otroligt viktig.
Du hoppade från 1-10?
Jag hoppar till 1-10.
Ja, det är bra. Gör din grej så du. Jag kan inte... Det är du som är entreprenören. Jag är liksom bara light.
Men vadå, ska vi gå igenom varenda princip?
Nej, nej.
Det kommer ta 2 timmar.
Läs min bok. Jag fattar det. Alltså, köp hennes bok. Vi kan inte ge bort grejer här gratis. Bygg din tribe, alltså typ skaffa brödrar och systrar.
Mm. Ja, men alltså jag hade inte kommit en centimeter utan ett community.
Nej.
Alltså utan mina vänner och kompisar och branschkollegor som hypat, stöttat, peppat, alltså du vet, introducerat mig till folk, öppnat dörrar. Alltså allting som finns är ju tack vare alla människor som finns runt omkring mig. Så att det absolut viktigaste är att bygga din tribe helt enkelt. Och också för att sen, alltså typ nu i onsdags när jag hade min releasefest här i Changes Up Sture, också få fira med sin tribe. Mm. Alltså det finns ingenting bättre än så här, komma till en lokal och du vet, min mamma var uppklädd. Mina syskon var uppklädda, mina kompisar kom dit uppklädda, du vet. Och vi bara gick in där och alla var så glada för min skull. Och så här, alltså, det är också, det är så här framgång. Min framgång skapas tillsammans med andra.
Mm.
Och den delas också med andra.
Mm.
Alltså, den delas, glädjen delas, effekten av mitt arbete, du vet. Bara träffa någon från Changers och de bara, shit, jag har öppnat upp en butik här på grund av att jag vågade satsa på min dröm om det här. Och, alltså, effekterna delas. Alltså, det är hela det här att dela med sig och bygga varandra som är... Ja, bygg din tribe är för mig, alltså i... Inte bara karriären utan livet är så här, vem har vi runt omkring oss? Men också verkligen. Så här, vi kan också dra till oss giftiga personer också såklart. Alltså, och där måste vi vara försiktiga med vilka vi släpper in och inte. Och faktiskt även där stå sanna mot oss själva. Och så här, varför känner jag inte att den här personen har good intentions? Eller varför blir den här personen inte glad när jag berättar den här saken?
Mm.
Typ när det kommer, det är två egenskaper som ingen av mina vänner har. Och som jag aldrig skulle kunna ha i mitt liv. Och den ena är missunnsamhet och snålhet.
Mm.
Alltså de två sakerna, det är så här, minsta tecken på det där, you're out. Alltså det finns inte... I min värld så är jag faktiskt... Jag är inte king eller queen, jag är diktator. Jag bestämmer helt och hållet vem som kommer in här och inte. För att jag vet hur mycket kärlek och energi jag ger.
Mm.
Och hur... Alltså jag är sjukt lojal och så här, jag gör allting för mina nära. Och jag kräver ändå lika mycket tillbaka. Så att det är så här, Big Din Tribe handlar om att så här, ta in människor som får det växa. Alltså oavsett vem det är. Om det är din kille, tjej, om det är vänner, arbetskollegor. Eller... Och det här är också en anledning varför jag vill driva eget. För att kunna bestämma själv vilka jag spenderar min tid med.
Mm. Men tror du att, alltså det tar ju ändå tid att komma dit, att inse sådana saker och våga ställa krav på människor, tänker jag.
Ja. Och när man inser det så inser man det. Alltså, man kan inte,
man ska inte nöja sig med mindre.
Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag vet mitt värde. Alltså, det har tagit tid för mig att förstå det fullt ut. Men jag vet mitt värde. Och jag vet exakt vem jag är.
Mm.
Jag vet exakt vart jag är på väg. Jag vet, alltså, jag har så mycket koll på det som jag kan ha koll på.
Mm.
Sen i boken så skriver jag också att så här, det är bara 10% så i livet som vi kan kontrollera.
Mm.
Och det kommer jag göra mitt yttersta. I de där 10% kommer jag ge mina 100%. Sen 90% är så här, livet händer.
Mm.
Du vet, ibland blåser det åt ett håll, ibland åt ett annat håll. Ibland åker vi rakt ner, du vet, längst ner. Ibland
föder man barn.
Ja, men exakt. Jag menar om det är upp eller ner eller höger eller vänster med den delen. Men, så att det är så här, mina 10% jag kommer göra mitt yttersta. Och där finns det inte utrymme för... Det finns inte utrymme för bad energy. Alltså, I'm sorry. Det klamrar ju fast på någon annan.
Det kommer inte bli du. Men du, vad tror du att liksom... Ja, men Changes Hub är ju liksom för att få andra människor och du såklart att växa och liksom skapa möjligheter. Men har du själv ett sånt drömprojekt som inte är Changes Hub som du vill göra?
En resa jag vill göra är att vara med på en resa på för att skapa en ny unicorn.
Mm-hmm.
Alltså ett bolag som är värt mer än $1 million. Hej Siduri, det här är Siduri. Nu sa du faktiskt fel. Unicornbolag är alltså bolag värderade till $1 miljard, inte $1 million. Och det låter ju mycket bättre för det är den resan vi vill med på, eller hur? Så det här var en liten disclaimer. Nu kan ni fortsätta snacket. Ciao!
Ja, det är säger man att det är en unicorn?
Ja. Och Sverige är Stockholm. Eller Stockholm är... Jag undrar om det är världens mest eller näst mest unicorn-tätaste stad, måste jag säga. Eller om det är tredje mest unicorn-tätaste. Men det är också för att vi typ inga människor som bor i Stockholm om man jämför med om man jämför med andra städer.
Men också för att många är så privilegierade.
Mm.
Och att vi har ett skolsystem som underlättar sånt, tror jag.
100%.
Vi har många rika, absolut.
Och vi är ju, alltså, vi är ju en av världens mest innovativa länder. Alltså, vi är ju topp 3, topp 5 i alla globala listor. Och det är både det du säger, så här, gratis utbildning, men också för att vi har ett starkt socialt skyddsnät.
Mm.
Liksom, det är väldigt få som är relativt fattiga i Sverige om man jämför med andra länder.
Mm.
Det är också på grund av jämställdhet. Vi har liksom en hel halva av befolkningen som också jobbar och som också har möjlighet att göra karriär etc. Så, att det, är så här, det är mycket som behöver klaffa för att kunna säga att vi är en av världens mest innovativa länder. Men
vilket är det mest då?
Jag vet inte. Jag tror inte det går att svara på.
Det är typ Kina.
Jaha, du menar så?
Ja.
Alltså, som är världens mest innovativa
land.
Det beror på olika listor. Men Singapore... Säger man det på svenska? Singapore?
Singapore.
Aha. Tyskland. Kina är med på några listor. Lite olika. USA. Det beror på vad man mäter.
Ja.
Ibland är det mer så här... Typ Tyskland är med på de listorna där det är mer viktigt med så här, produktion. Och de har så här, stark bilindustri etc. Så att det är lite olika. Men vi är med i topp 5 på...
Vad skulle du vilja att det där företaget liksom... Alltså att det var för genre på det företaget?
Vi får se. Jag är ju delägare i några som har potential. Eller jag är delägare bara i de som har potential. Annars skulle jag aldrig gått in.
Men hur bestämmer du det då?
Alltså för mig är det viktigt att... för det första så är det en del av min aktivism. Att så här, jag är liksom inte... Jag är ingen Wallenbergare. Men de pengarna jag har vill jag spendera där de kan göra nytta. Inte bara för mig. Utan mer så här, okej, hur kan jag få... Ett bolag som har ett grundarteam som är icke-män eller som är POCs för att få deras idé att liksom växa.
Mm.
Och på så sätt liksom ge energi och kapital till bolag och få dem att växa och på så sätt kanske skapa mer mångfald i näringslivet.
Mm.
Alltså apropå så här, hur tacklar man ägandefråga så är det här liksom en del av aktivismen. Men jag får jättemycket idéer presenterat till mig tack vare Change Rehab och tack vare att jag pratar mycket om att jag tycker om att gå in i bolag. Och det är väl ett privilegium att få det liksom. Men det är många
alltså att
som
gå
sig...
in i ett bolag, ser du det? Det är otroligt att ens kunna göra det.
Mm. Det är...
Och då går du in på sådana, säger så många procent. Och när man går in då betyder det att då kan du, då har du de procenten och då kan de procent. Då kan liksom den mängden pengar växa.
Ja, exakt. Så man kan, alltså man kan tjäna pengar på olika sätt när man investerar i bolag. Och man kan också investera på olika sätt. Jag går aldrig in bara med pengar. Utan jag går också in med så här, mitt nätverk eller min plattform. Alltså jag har andra grejer och, liksom, runt omkring mig som också är av värde.
Mm.
Men... Och hur jag får tillbaka pengarna är delvis... Om jag ser ett långsiktigt ägande i ett företag, då får jag ju... förhoppningsvis tillbaka det i form av utdelning längre fram. Men jag går ju in i bolag som är ganska små fortfarande.
Mm.
Alltså under 10 miljoners spärren. Och då kan det ta tid tills ett bolag blir lönsamt helt enkelt. Men sen kan man också tjäna pengar i form av runder. Till exempel jag går in i ett bolag idag som värderas till 4 miljoner. Nu hittar jag bara på. Som är värderat till 4 miljoner kronor. Och sen nästa investeringsrunda som är kanske om 1,5 år så är målet att få det här bolaget värderas till 20 miljoner. Och då kan jag i nästa runda sälja av mina aktier. Då behöver jag liksom inte vänta i så här 5-10-15 års tid för att det här ska bli liksom lönsamt på riktigt. Utan då kan jag sälja av mina aktier redan i nästa runda eller sälja av delar av mina aktier i nästa runda. Och då har ju... Ja, så det är så man gör.
Och så
liksom.
Och så investerar du i nytt.
Ja. Så att en värdering på 5 miljoner idag, om 1,5 år, om det är 20 miljoner så är det, vad är det, 4 gånger pengarna. Så det är väl så, det funkar lite.
Det går bra för dig, gumman.
Alltså, jag är inte slott i Spanien klar.
Nej.
Men I'm getting there.
Mm. Men du måste ju ha gjort alltså, om dina prioriteringar 100% sedan du fick barn.
Ja.
Alltså, men du jobbar väl inte till 11, 12, 1 på natten längre?
Nej.
Är det läskigt tycker du?
Alltså det är fan, det är så sjukt hur mycket man älskar någon annan. Alltså, hur är det ens möjligt? Du vet, när jag var liten och mamma var så här, jag älskar dig så mycket. Jag var så här, jag älskar dig också. Hon bara, men jag älskar dig mest. Och så kunde vi sitta och gidra med som jag älskar. Och nu fattar jag verkligen så här, men gud, hon älskade mig verkligen mer. Och du vet, och jag har fått sån så här, alltså jag har fått en helt ny relation till mina föräldrar. Alltså min relation med mina föräldrar har alltid varit bra, men nu har jag en helt annan respekt för föräldraskapet. Ah. Alltså det är, nej, nu är det ju allt för ilo liksom. Och, men det har sporrat mig ännu mer att så här, oh shit, jag vill bara
conquer.
Jag vill både så här, han ska växa upp och slippa möta fucking rasism.
Mm.
Och så vill jag att han ska växa upp och bara känna så här, du behöver inte oroa dig för saker man oroar sig för, till exempel första lägenheten i Stockholm. Alltså snälla.
Mm.
Hur många andrahandskontrakt och du vet, hur många flytt per år är liksom humant, du vet, och sådana saker. Så att det är så här, för mig har det sparat mig ännu mer och så här, liksom hela min existens är till för hans framtid på något sätt. Att så här, ja.
Men hur känner du att du gör den där avvägningen på att så här, jag jobbar en timme till så får mina föräldrar att ta hand om honom idag, eller liksom hur ser den avvägningen ut?
Alltså jag har ju inte gått tillbaka till mitt heltidsjobb än, som är ju chain reserve. Nej. Jag börjar i oktober, så vi får se hur det blir då. Men just nu så känner jag att han hakar på ganska mycket av det jag gör.
Mm.
Jag har ju lite föreläsningar och sådär som han hakar på. Jag är med honom hela tiden och jag jobbar mycket hemma och sådär. Nej, alltså jag, alltså det här, om frågan är så här, får du dåligt samvete?
Nej. Utan jag tänker mer hur du... Alltså hur du resonerar i ditt huvud.
Mm.
Om det är lätt att schemalägga ditt liv.
Nej, men jag vet inte. Grejen är, jag har alltid varit ganska planerig. Alltså vet du, än så länge så tycker jag inte att det är ingen stor skillnad än så länge.
Nej.
Men det kommer säkert komma typ när man går tillbaka till arbete. Jag vet inte. Men just nu så känns det helt lugnt faktiskt. Alltså jag vet inte. Han har inte... Det enda som är grejen sen fick honom var att jag sover ingenting. Mm. Alltså det är den. Han har liksom inte sovit på ett år. Och liksom, ja men typ, alltså han vaknar jättemycket. Så det är den, alltså det är det som jag tycker har varit svårast. Men jag tror också för att Ilo är, han är väldigt lugn och så här. Han hakar på mina grejer. Han sitter på middagar och han, jag vet inte. Alltså han är liksom med mig. Jag tycker inte hittills att det har varit... så, alltså så jobbigt och om jag behöver lämna honom så lämnar jag honom. Han är med mina föräldrar, de uppfostrade mig och jag vet att de kan jobbet liksom, så jag är bara glad att de kan skapa en egen relation till varandra och...
Det är så lyxigt. Nej men nu har det gått en timme.
Shit vad vi har babblat på.
Man kan köpa din bok.
Ja. Go get it.
Hur du lyckas i en vit värld.
Ja.
Du var inte man. Hur du lyckas i en vit värld.
Nej, i sådana fall kvinna.
Hur kvinn lyckas i en vit värld. Du har lyssnat på mig, Kakan Hermansson.
Och Siduri Poli.
I Underhuden. Och tack för att du kom.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.